Välkommen till Skånes taltidnings tredje nummer för 2025. Utgivningsdag torsdag den 16 januari. Solen går upp klockan 8.25 och ner igen 16.09. Och det är 44 minuter mer ljus minsann än innan jul. I studion Mats Sundling och Dodo Parkas. Tekniker är Joel Zettergren. Och det här är innehållet.
Hundratals drabbade när Malmös färdtjänstbokningssystem slutade fungera i veckan.
Synskadad vann i rätten, får 100 000 kronor till ett arbetshjälpmedel.
Nu blir det lägre krav på synfältet för att få ta och behålla körkortet. Äntligen, säger Glaukomförbundet.
Hur fungerar informationen om synskadefrågor till Finlands svenskspråkiga minoritet? Vi söker svaret i Helsingfors.
Behoven bland personer med funktionsnedsättning i Sverige är gigantiska. Det säger Myndigheten för delaktighetschef Malin Ekman Aldén, som är månadens ansikte i januari.
Öppnat och stängt med vårdcentral, sushibar och kaféer.
Evenemangstips med syntolkning, sångskrivare och superbaby.
Kalendern med idrottsskala och fattigdag.
Anslagstavlan så med en gemensam lokaltavla för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist, redaktionsrutan.
I tisdags morse slutade bokningssystemet i färdtjänsten i Malmö att fungera och hundratals resenärer fick svårt att ta sig dit de skulle. Det var ett tekniskt fel i bokningssystemet som ställde till det. Det säger Malmös färdtjänstchef Lars Hellström.
Ja, det stämmer tyvärr. Vi fick tekniska problem med vårt bokningssystem som gjorde att från klockan 7 ungefär fram till klockan 10 så hade vi totalt driftstopp i vår tekniska lösning. Då får man ju utföra de resorna manuellt med hjälp av de resenärerna då som ringer in och säger att bilen inte kom. Det blev att vi tyvärr inte kom på rätt tid.
Nej, vi har hört om resenärer som fick ta taxi istället, helt enkelt. Vad fick det för konsekvenser, det totala teknikstoppet?
Vi tror ju att en 200-300 personer kan ha varit drabbade av den störningen vi hade i morse. Och en del har ju då kanske inte kunnat resa och fått lösa det på annat sätt. Och andra har vi hämtat med rätt så stor försening.
Totalt stopp i tekniken. Ja, vad vet du om det? Vad är det som har hänt?
Just nu så vet inte vi så mycket om det rent tekniska varför. Och det kommer vi ju utreda här nu framöver och se vad borde detta på och vad kan vi göra framöver för att inte den här typen av händelser ska ske.
Hur fick ni ordning på det några timmar senare?
I grund och botten så är det ju vår systemleverantör som åtgärdade det som nu var fel i systemet som gjorde att det blev stopp. Och sen har vi ju manuellt fått jobba oss i kapp resorna så att resenärerna har fått resor därefter.
Nu är det tisdag eftermiddag denna vecka när man hör detta. Hur fungerar det nu? Har ni hunnit jobba i kapp?
Nu har vi jobbat i kapp, ja. Och nu är det som vanligt igen för oss. Och vi tycker ju det är tråkigt att det blev en start så här på morgonen som inte fungerade som det var tänkt. De som har haft utlägg sina resor nu, som har löst resor på annat sätt, de får ju höra av sig till oss. Så tittar vi på de utläggen och så reglerar vi det om vi ser att de har en koppling till denna störning.
Färdtjänsten i Malmö har haft en del utmaningar med att komma i tid och liknande genom åren. Har något liknande som det här hänt förut?
Det är väldigt länge sedan vi hade den här typen av händelser som gör att det stannar helt och hållet. Sen i Malmö har vi ju haft utmaningar under förra året att vi har bytt ut all vår teknik och nya avtal för färdtjänsten. Och det har vi ju jobbat oss i kapp nu kan man väl säga. Så att vi har lite mer vi ska jobba med förbättringar. Men vi ser ju att det blir bättre och bättre. Men vi är inte helt i mål med den delen.
Vad är det som återstår?
Det är egentligen att börja bygga förtroende på att man kan lita på färdtjänsten och har man då ett sånt här stopp på morgonen så naggas ju förtroendet naturligtvis hos våra resenärer. Och vi behöver ju liksom visa på under längre tid liksom att vi har en fungerande färdtjänst som kommer i tid och man kommer dit man ska och man blir hämtad. Det behöver vi jobba mer med aktivt. Och det jobbar vi med nu.
Det sa Lars Hellström, chef för färdtjänsten i Malmö stad. Mats Sundling intervjuade.
En synskadad programmerare får 100 000 kronor eller fullt bidrag för en digital punktskriftsbok som arbetshjälpmedel. Det har Kammarrätten i Stockholm beslutat, läser vi på sajten Heja Olika. Försäkringskassan ville bara bevilja halva beloppet och hävdade att punktskriftsboken skulle kunna ha ett värde för någon annan. Det vill säga att arbetsgivaren borde betala för hälften. Det argumentet köpte förvaltningsrätten men alltså inte kammarrätten. Som menar att den digitala punktboken inte kommer att användas av eller ha ett värde för någon annan på den aktuella arbetsplatsen. En viktig distinktion i sammanhanget. Och att det då enligt lagen är Försäkringskassan som ska stå för hela beloppet. Försäkringskassans argument att de hört att MTM skulle göra boken tillgänglig i Legimus fick inget gehör i kammarrätten. Om det rör sig om datorhjälpmedel går det att få mer än de 50 000 kronor som är det vanliga bidragstaket. Försäkringskassan står för stödet för de som varit anställda mer än 12 månader. Medan Arbetsförmedlingen kan ge stöd för de som jobbat mindre. Och den här domen i kammarrätten blir vägledande för andra liknande fall i framtiden.
Från den 1 februari sänks Transportstyrelsens krav när det gäller synfält. Och det betyder att det blir lättare att ta körkort och behålla det om man har till exempel glaukom eller diabetes eller av någon annan anledning har ett nedsatt synfält. Sverige har i 15 år haft de strängaste reglerna i Europa där ungefär 1000 personer om året har blivit av med körkortet. Enligt Transportstyrelsen är de sänkta kraven vid syntest en anpassning till kraven i andra länder där trafiksäkerheten är hög. Och det är ett beslut som välkomnas av Svenska Glaukomförbundet även om man inte är helt nöjda där. Sven-Olof Edvinsson är ordförande.
Ja, vi välkomnar förändringen och den här kommer ju efter flera års utredande och kontakter. Däremot så tycker vi att det finns fler förändringar som skulle behövas.
Ja, hur har det fungerat idag och vad är den stora skillnaden med de här förändrade reglerna för synfältsbortfall?
De gällande reglerna, de började gälla 2010 så de är 15 år gamla. Och under den tiden har det visat sig att Sverige har de strängaste reglerna i Europa. Det finns ett direktiv även på EU-nivå som handlar om det här. Och till och med jämfört med dem så är Sverige strängare. Det är så att den test som har använts heter Humphrey. Och den är egentligen utvecklad för att följa glaukomsjukdomen i detalj. För att i förväg se om det sker förändringar. Och den är så noggrann så den ligger långt över de krav man har på syn när man ska fungera som chaufför. Och det gör att den drar gränsen alldeles för snävt när det gäller synskärpa men även då synfält.
Och det har fått till följd att det är ganska många som har blivit av med körkortet eller inte kunnat ta det under de senaste 15 åren då.
Jo, det är ju så att det har inneburit enligt de beräkningar som finns att mer än 1000 individer per år förlorar körkortet på grund av försämringar i synfältet.
I onödan tycker ni också, men trafiksäkerheten då?
Ja, trafiksäkerheten är viktig. Vi vill inte att svårt synskadade ska finnas i trafiken, både för de själva skull och för omgivningen. Men vad det handlar om det är gränsresultaten, därför att det här är en sjukdom som ofta utvecklas ganska långsamt. För en del går det snabbare, men ganska många klarar synen ganska bra livet ut. Och då anser vi att då ska man mäta funktionen så att man på ett mer rättvist sätt använder körkortsåterkallelsen för där det är mest motiverat. Och så är det inte idag.
Det nya testet Vad är skillnaden där?
Det nya testet som kallas för Esterman har ju funnits med hela tiden. Men har inte godkänts av Transportstyrelsen. Nu godkänner Transportstyrelsen det. Och det innebär att du vid testtillfället får använda bägge ögonen när du gör testet. Det blir lite mindre krav på att du ska sitta blickstilla med ögon och huvud. Dessutom är det mer regel att man gör om testet så att man kontrollerar att man får samma resultat. Och det är inte sällan att det kan bli olika resultat. Och det är ju också sånt som man ska kolla noggrannare.
Och då blir det kanske lite mer som det fungerar i trafiken. Att man kan vrida på blicken och till och med huvudet. Då,
ja, du får inte vrida på blicken och huvudet särskilt mycket. Men det blir inte lika känsligt i alla fall. Verkligheten, den är ju bättre än testtillfället.
Ni och andra har talat om att det har varit lite svårt att förstå varför en del har blivit av med körkortet eller inte kunnat ta det. Att läkare har skickat in testresultaten och så har körkort nekats helt enkelt. Och det kan gälla även duktiga bordtennisspelare har jag sett.
Ja.
Vad blir skillnaden nu med det här, tror du?
Transportstyrelsens sätt att hantera ärendena, den kommer inte att förändras. Tyvärr har ju Transportstyrelsen tar bara hänsyn till ett testresultat. De träffar ju eller pratar aldrig med de individer det handlar om. Och möjligheten att överklaga har ju varit mycket liten. Däremot så har man öppnat dörren för att de som har förlorat körkortet med de gamla metoderna har möjlighet att ansöka på nytt och få tillbaka det. Om man ligger kvar just på gränsen där och med hjälp då av det nya sättet att testa.
Ja, hur många kan det röra sig om som har förlorat körkortet men nu vill ha tillbaka det? Känner du några till exempel?
Jag känner ganska många och vi blir kontaktade naturligtvis av de som upplever sig ha en bra förmåga med körkort också. Men jag kan ju berätta att sen i mars så har det här nya systemet tillåtits och vi har själva varit inblandade i 33 olika individfall som har fått tillbaka körkortet. Bedömd av Transportstyrelsen och efter de nya reglerna. Däremot är det ju ingen som har fått göra praktiska körprov. Och det är det vi slåss för att få ändringar i körkortslagen så att du ska kunna få göra även praktiska prov.
Och visa hur man faktiskt fungerar i trafiken då?
Ja, både fungerar och inte fungerar. För det, de utbildade trafikprövare, de tror jag är det bästa sättet att hitta både de personer som är duktiga och de som klarar det mindre bra.
Sa Sven-Olof Edvinsson, ordförande i Svenska Glaukomförbundet. Reporter var Mats Sundling.
Vi ska nu återvända till de svensktalande delarna av Finland och förbundet Finlands svenska synskadade, som vi hört om i tidigare nummer. Hur fungerar informationen om synskadefrågor till landets svenskspråkiga minoritet? Någon taltidning av samma typ som Skånes taltidning finns inte. Utan tillsammans med föreningsinformationen presenteras till exempel medicinska artiklar i textform i tidskriften Synvinkel, som sedan läses in av taltidningsredaktören Susanne Antell, som även har en rad andra uppgifter.
Det innebär att jag förvandlar vissa tidningar som är också beställda i samarbeten med andra som Pensionärsförbundet och Hörselförbundet. Deras tidningar förvandlar jag till taltidningar. Vi har vår organisationstidning Synvinkel, så den gör jag i taltidningsformat. Och så har vi vår egen medlemstidning.
Det här är medlemsbandet nummer 1 av den 11/1/2024, årgång 58. Utgivet av förbundet Finlands svenska synskadade RF. Adress Parisgränden 2A1.
Utkommer varannan vecka och där har vi då all information från distrikterna, från vad vi har som händer här och lite artiklar, poddar, inslag.
Om det finns journalistiskt material, då är det tidningen Synvinkel, den redaktören där som har gjort det, och du läser in texten.
Jag läser in endast, alltså det är en enmansstudio.
Med trä
väggar, mjuka, dämpande. Där ändrades akustiken direkt när vi gick in. Och där finns en lista, medlemsbandets innehåll ser ut som.
Mm. Det är nästa nummer som jag börjar bygga upp och vad det ska komma med.
Medlemsbandets signatur och ingress, innehåll, förbundsmeddelanden, föreningsmeddelanden. Och däremellan är det handskrivna bitar. Ordförande Gunilla Lövman, hon har varit med i Skånes taltidning.
Precis, och hon är vår ordförande och kommer säkert att vilja skicka in sitt bidrag till ordförande utan till nästa nummer.
Får du feedback från läsarna eller lyssnarna eller går det till de som så att säga står bakom materialet?
Det är nog mest jag. Tyvärr är det så att endast om någonting har gått tokigt så hör de av sig. Annars så länge det är tyst så vet vi att nu är de nöjda och glada. Det skulle vara jätteroligt att höra oftare kritik för båda hållerna. Men det ringer också upp vissa som ber efter någonting som jag har haft med. Eller vi har nu för tiden ganska mycket poddar. Och de är ju intressanta nu när vi har nya lagar och sånt som gör att jag kan ju inte bara plocka in artiklar så som förr.
Vad är det du inte kan plocka in?
Jag kan inte plocka in som vi förr kunde från olika tidningar, artiklar angående syn eller...
Det är upphovsrättsskäl.
Ja.
Tänker du ibland att du skulle vilja göra innehåll, göra journalistiskt arbete?
Jag är ganska nöjd vad jag gör. Jag jobbar ju också med de punkttidningarna så det går ganska mycket tid där också.
Och i punktskrift samt som inläst taltidning plus flera andra format, däribland som en 32-sidig papperstidning med färgbilder. Och den finns även som tillgänglig pdf. Så finns även Finlands svenska synskadades organisationstidning Synvinkel som utkommer 8 gånger per år.
Det här är Synvinkel nummer 1, 2024. Pärmbilden. Vi ser en ung kvinna med ryggsäck och vit käpp som går på en skogsväg tillsammans med sin svarta ledarhund. Det är höst och vägen kantas.
Redaktör är journalisten Christian Hellman som sitter i samma lokaler som förbundet en bit utanför Helsingfors centrum. Vad är det då läsarna vill ha av tidningen menar Christian Hellman?
Riklig, pålitlig, regelbunden information om syn, nedsättningsrelaterade frågor och ämnen och teman till våra medlemmar, till de som är i kontakt och jobbar och lever med våra medlemmar som alltså alla har en synnedsättning.
Som är Finlands svenskar, för den är på svenska. Hur mycket är föreningsinformativt och hur mycket är allmänt i synskadefrågor?
Till en överväldigande majoritet så är artiklarna allmän giltiga så att säga. Vi har tydligt avgränsade avdelningar och avsnitt, opinionsartiklar som ledare, och vi har också en tydligt avgränsad del för våra medlemsföreningars information om deras aktiviteter och så. I övrigt så är det artiklar om sånt som händer i samhället, som händer inom medicinen och forskningen inom synnedsättningsfrågor. Vi har också personporträtt där det kan vara allt från medlemmar till personer som på ett eller annat sätt anknyter till den sfär vi jobbar inom.
Kan då Christian Hellman som ansvarig redaktör för organisationstidningen också ta upp känsliga frågor om förbundet? Till exempel om det skulle visa sig att det förekommit ekonomiskt fiffel eller misshälligheter inom organisationen som påverkat verksamheten. Christian svarar att han hittills inte hamnat i den situationen, men att han i ett sådant läge skulle få bedöma hur han skulle agera och att de journalistiska och etiska murarna ser likadana ut för Synvinkel som för stora dagstidningar. Men det finns en stötesten, menar han, utgivningstakten.
Det är också en tidskrift som utkommer 8 gånger i året. Vilket gör att den här nyhetskomponenten är kanske inte lika dominerande. Det här är inte det primära mediet riktigt för den typen av snabba nyheter. Där har vi vår webbplats istället. Och de frågor som kanske har en nyhetskaraktär så har vi behandlat väldigt långt i de här opinionsavsnitten som då ledaren och kolumnen. Men vi har också en permanent avdelning som jag har infört i början av året som heter På tapeten. Där vi kort informerar om aktuella händelser. De tenderar ju att vara sådana som är aktuella nära utgivningen av tidningen. Men det här är inte ett nyhetsmedia i sig. Fokuset är på synnedsättningsfrågor. Och även om det sker förändringar i den världen via lagstiftning främst, men också inom teknologi och så är ändå grundtematiken en nedsatt synförmåga. Och de intressen, de behov, de livsavgörande frågorna som man möter i dagens värld som en person med synnedsättning, så är i grund och botten samma som de var för 10 år sedan eller förra året och kommer antagligen att vara det nästa år. Så att vår fokus är på att hjälpa genom att sprida information på svenska som är pålitlig, att hjälpa våra läsare som kanske inte får den här informationen från andra håll eftersom vi är en språklig minoritet. Så det här finns det inte så mycket skrivet om det här, och det är vårt uppdrag att se till att vi ger våra medlemmar och våra läsare en så verklighetstrogen och aktuell bild av de här frågorna som vi kan.
Det sa Christian Hellman, redaktör för den finlandssvenska medlemstidskriften Synvinkel, som ges ut av förbundet Finlands svenska synskadade. Reporter var Dodo Parikas.
Ett brinnande intresse för funktionshinderfrågor. Ja, det driver myndigheten för delaktighetsgeneraldirektör. Hon har också svårt att förstå varför det fattas beslut om att neka färdtjänst eller ledsagning till personer med synskada. På sin fritid gillar hon att dansa och både läsa och försöka sig på att skriva filgodromaner. Möt månadens ansikte, Malin Ekman Aldén, som varit generaldirektör för MFD sedan 2017. Vi träffas på hennes arbetsplats, 7 våningar upp i ett kontorshus i Liljeholmen i Stockholm, dit myndigheten flyttade för 1 år sedan.
Det är ju ett aktivitetsbaserat kontor, det är egentligen bara jag som har ett rum. Men det kan vara skönt ibland i min roll att kunna stänga dörren faktiskt. Vi har förstås en stor skärm på väggen, och som alla andra kontor och verksamheter idag så jobbar vi ju väldigt mycket digitalt. Vi har 2 obligatoriska dagar där alla ska komma in tisdag och onsdag här på MFD.
Ja, skärmen den tar en stor del av väggen här. Ja. Sen när jag kom in, det första jag såg, det var en stor svart ledarhund med ledarhundssele på. Vill du komma och berätta, vad är det här för någonting?
Ja, men det här är en stor svart, det är en labrador tror jag faktiskt, en leksakshund då, som kan stå på sina 4 ben, och just nu har den en ledarhundssele. Förut hade den faktiskt en assistanshundssele, men från och med 1 april så tog vi över ledarhundsverksamheten, och då kändes det liksom rimligt att byta sele till en ledarhundssele. Det blir en påminnelse om verksamheten till vardags, och sen också tror jag människor som kommer in här tänker så här, wow, just det, de håller på med ledarhundar. Det är också lite bra för det är nytt här och så. Däremot ledarhundar som kommer och träffar den här leksakshunden brukar först vara lite nyfikna och tänka att det är någon som är lite lik mig, men när de väl börjar lukta på honom så inte så trevligt, då brukar de börja undvika honom.
Och när man tar hissen upp till 7:e våningen för att komma till myndigheten för delaktighet, så kommer man först in i en reception där det första jag lägger märke till är ett ledstråk i golvet som sträcker sig tvärs över det stora rummet. Ett pingisbord står där också, och över ett bord hänger en enorm lampa, och där under i lampans sken ska man kunna sitta och prata med extra bra ljuddämpning. Och att hitta en lämplig lokal vid flytten för 1 år sedan, det var inte helt lätt, berättar Malin Ekman Aldén.
Vi har ju ställt väldigt höga krav när det gäller tillgänglighet förstås. Dels för att det ska vara möjligt att jobba här även om man har en funktionsnedsättning. Och sen också såklart att besökare som kommer hit, oavsett vad man har för förmågor, så ska man kunna lätt liksom komma in och ta del av och så. Vi jobbade med färgsättning och kontraster, mattor. Det är också ganska mycket kompromisser. Det är inte alltid man kan göra det som är bäst för alla. Ledstråket då, som vi har lagt från ingången in i vår matsal, det är en ganska ny sak. Och det var för att vi har några personer med grav synnedsättning som jobbar här eller har jobbat här.
och som konstaterade att de här öppna ytorna som matsalar ofta är, de kan vara jättesvåra att orientera om man går in i saker. Och det for några konstverk i golvet här, och till slut bestämde vi oss att när vi får göra ett ledstråk för att man inte ska behöva vara orolig, för det blev så att någon berättade att jag undviker att gå den där vägen, och så ska det inte vara.
Men det är många saker man får tänka på.
Det är jättemånga saker. Vi har ju också hörselnedsättning och en hörselskadad medarbetare. Det är ju självklarheter som hörslingor och så. Men sen är det såna här saker som man kanske inte tänker på, att om man ska äta lunch i köket varje dag och använder hörhjälpmedel, då kan en sånt här pling från en mikro bli helt outhärdligt för att det transporteras i hörapparaten. Så då fick vi också fundera på så här, ja men hur gör vi då? Kan vi ta bort plinget på mikrogrejerna? Och det gjorde vi. Men då visade det sig att om man då har en synnedsättning och inte ser, då blev det jättekrångligt. Jag har ingen aning vad som händer. Så nu har vi försökt minimera andelen ugnar med pling. Men vi har en med pling som också är väldigt så här manuell. Så man kan då, om man inte ser, kan ändå känna vad man håller på med. Så att det är hela tiden såna där saker att tänka på.
Och så har du själv en synnedsättning.
Mm.
Hur mycket påverkar den dig?
Ja, vad ska jag säga? Det är klart att den är ju en del av mig och mitt liv. Jag har ju sett dåligt sedan jag var 4 år, så att det är ju liksom en väldigt så här integrerad del i mitt liv. Och det är klart att den påverkar hur jag får tänka och organisera mig. Det funkar ju ofta väldigt bra när man är på vanliga ställen. Men sen är det ju så där, om jag ska på nya ställen, går ju på jättemycket möten på alla möjliga ställen ibland och reser och så får jag ju planera för det. Det händer att jag åker själv eller går själv, jag hittar ju bra liksom, men ibland så får jag också be någon medarbetare eller någon följa med mig såklart. Och reser jag, så reser jag sällan själv utomlands, utan jag reser tillsammans med någon. För min del, personliga del, så har jag nog under de alla år egentligen löst ofta med att jag jobbar tillsammans med en kollega. Och om jag är chef så reser jag med en medarbetare eller så. Och sällan så här med en ren ledsagare som bara har det till uppdrag. Det har ju hänt också. Men,
vad är det för synnedsättning som du har?
Jag fick en irrit för att jag visade mig ha en barnreumatism när jag var liten. Ögonen gick före ledproblemen. Man får en inflammation i ögat som gör att den förstör ganska snabbt. Det blir sammanväxningar och sånt som gjorde att jag, när jag var på 4-årskontroll, så hade jag plötsligt förlorat jättemycket syn. Och ingen hade märkt. Och barn är ju väldigt dåliga på att berätta. Och sen fick jag ont i lederna något år senare då. Det är klart, när man har en sån omfattande synskada i botten så händer det ju grejer i ögat med åren, så jag har ju liksom haft lite glaukom och lite ren och andra.
Men det här att då vara generaldirektör för en myndighet, var det något du tänkte dig som en karriär när du var ung?
Nej, verkligen inte. Jag läste humaniora och religionsvetenskap på universitetet utan någon större plan för det, men jag hade ärligt talat inte ens funderat på det här med myndigheter särskilt mycket. Eller att jobba offentligt. Det var ingen så karriärmöjlighet som jag ens hade grubblat på. Initialt så blev jag ju kommunikatör och journalist. Och det var det jag trodde jag skulle göra. Jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt. När jag kom till regeringskansliet, då hade jag bytt jobb. Jag hade varit chef i civilsamhället på en biståndsorganisation ganska många år. Jag blev chef ganska ung och var ganska nöjd med att byta till ett inte chefsjobb. Därför att jag hade mitt tredje barn var väldigt litet och jag var ganska trött och kände att jag ville ha ett lite mindre krävande jobb. Så när jag kom dit så var jag en vanlig handläggare.
Men sen dröjde det bara några månader innan Malin Ekman Aldén blev chef igen. Och hon arbetade under många år med funktionshinderfrågor och även frågor kring äldreomsorg på regeringskansliet och fick en bred erfarenhet. Men när myndigheten MFD så småningom bildades sökte hon inte tjänsten som generaldirektör där. Men bara ett halvår senare, när den första generaldirektören för myndigheten hastigt fick sluta och hon fick frågan om att vikariera på posten, då tvekade hon inte.
Och det är klart, när jag fick den frågan så ville jag ju hoppa på det. Jag är inte någon person som säger nej särskilt ofta. Och det var ju en fantastisk möjlighet dels att få jobba här med den här myndigheten som jag såklart hade varit med delvis och lagt grunden för. Också för att jag är superintresserad av frågorna. Och sen en otrolig utmaning att liksom få liksom bygga upp en sån här verksamhet. Men jag hade ju bara ett vikariat, så det var ju tanken att de skulle rekrytera. Så, det, så var det ju när jag kom. Men sen blev tjänsten utlyst och då sökte jag den. Då fick jag den. Så sen har jag varit här.
Och är det ett kul jobb?
Ja, det är väldigt kul. Periodvis har det varit riktigt utmanande. Men jag tror för mig, och så har det nog varit hela mitt liv, att det är ganska viktigt att ha som ett intresse och engagemang för det. Ja, det är ett ganska viktigt incitament för mig. Och jag är väldigt engagerad i de frågor vi håller på med. Det som är både för- och nackdelen. Vi har ju inga lagar att förhålla oss till eller slänga huvudet på någon heller. Det är ju ett problem väldigt ofta. Att man jobbar bara med främjande och att få, försöka få folk att agera genom att inspirera och stimulera och sådär. Och vi har ju väldigt lite resurser och så. Så det är ju nackdelen. Men i det där så ligger ju också att vi har väldigt stor frihet att söka olika vägar. Jobba mycket med kommunikativa frågor som verktyg och så vidare. Och det där är ju också för mig en väldigt rolig sak. För det är ju en väldigt kreativ miljö att få leda en myndighet. Ja, vi jobbar ju på hela politiska bredden med alla möjliga frågor. Du måste kunna röra dig och ganska snabbt sätta in i nya saker. Så det kan ju vara väldigt krävande att vara här av det skälet. Och sen får vi ibland också regeringsuppdrag som är väldigt specifika. Så det är en väldig mix. Och man får framförallt mycket stor respekt för utmaningarna ute i liksom samhället på olika sätt när man är här.
Men du rapporterar ju då till regeringen. Mm. Känner du att du har möjlighet att påverka mycket?
Ja, men både och. Det är klart att som myndighet har vi ju ett väldigt självständigt uppdrag. Det har ju alla myndigheter. Vi har ganska stort mandat att göra olika saker. Men inte allt. Utan regeringen styr ju via lag, förordning och sånt där. Och sen har ju också såklart regeringens agenda stor betydelse för hur de prioriterar resurser och så till det vi gör. Men funktionshinderpolitiken, på gott och ont får man säga, har ju varit en fråga där man har haft ändå en ganska samlad och stabil bild, gemensam bild inom politiken. Det spelar inte stor roll vilka partier, utan man har en ganska gemensam grund. Det kan ju vara ganska gynnsamt för oss då, att det rör inte på sig jättemycket. Däremot gör det ju det i marginalen. Liksom, funktionshinderpolitiken är ju också hur fungerar det på arbetsmarknaden eller hur de sociala stödens utformning eller storlek och sådana saker. Det är ju det som påverkar människors liv. De är ju mer politiska frågor, men de har ju inte visat sig huvudansvar för. Jag tycker också att vi har, oavsett egentligen regering, haft en bra och nära dialog med regeringskansliet och även med politiken så tvida. De är intresserade av det vi ser och gör och intresserade av att också ta in våra tankar kring hur man kan liksom ta sig an olika frågor. De har också ett stort förtroende för oss och vår kunskap här, och det är ju väldigt liksom bra. Sen kan jag se, och det har ju inte med polisfär, att det är ju väldigt lite satsningar inom det här området. Och behoven är ju bland personer med funktionsnedsättning i Sverige gigantiska på olika sätt. Så behoven ser också olika ut i olika grupper. Där ser man ju att det är ju en grupp som sällan liksom kommer upp på den politiska dagordningen, som inte är föremål för stora reformer, som inte debatteras i partiledardebatterna. Och vi ser ju hur läget är och att det behövs väldigt mycket, och kan man ju bli frustrerad över.
För det är ju många saker som bland annat då personer som är synnedsatta tycker försämras. De får mindre möjlighet att vara delaktiga för att färdtjänsten dras in på många håll. Mm. Ledsagning är väldigt svårt att få, har gått ner massor. Varför blir det sämre på så här viktiga områden?
Om jag visste det skulle jag verkligen säga det, men jag vet inte heller, och för mig är det väldigt obegripligt. Alltså, ta den här färdtjänstfrågan, hur man ens kan fundera på att man som gravt synskadad inte har stora orienteringssvårigheter. För mig är det obegripligt. Men du vill bara säga, sätt på dig en bindel och gå ut på stan så borde du fatta. Alltså, det är ju verkligen på den nivån. Jag tänker ibland att är det någon sorts juridisk teoretisk övning man ägnar sig åt liksom för att komma fram till de här konstiga prejudikaten som styr den här utvecklingen? Eller varför drar man in på ledsagning? Jag tänker, om du tar kostnaden för ledsagning i relation till kostnaden till exempel för hemtjänst då, eller assistans eller något sånt där. Det är ju en peanut kostnad. Men det skapar ju en frihet och ett självbestämmande som är helt unikt. Och varför drar man in på det? Varför tycker man det är mindre viktigt? En kollega jag hade förut, hon brukade säga så här att nej, men man har en sorts idé om att när man ska ge stöd till personer med funktionsnedsättning, det man tänker att vad de är de grundläggande behoven, det är det här att vara hel och ren och möjligen mätt. Det är liksom det man behöver i livet. Och det är klart att vi som har en funktionsnedsättning, det är klart att vi vill vara det, men det är väl bara en del. Man är ju en vanlig person, man vill arbeta, man vill ha familj, man vill ha relationer, man vill göra saker på vad man nu gör liksom. Och det där är ju så konstigt att man fortfarande, och det tänker jag lever kvar från den här institutionstiden. Men det var ju precis så man tänkte på institutionen, att nej, men de här personerna, vi ska hålla dem vid liv typ. Det här med personlig integritet eller individualitet och sånt, nej, men det var liksom ingen fråga. Och lite finns det där kvar i tänket när man prioriterar. Och då tycker man att man kan göra de här neddragningarna på färdtjänst eller på ledsagning eller vad det nu är.
Men för att komma till rätta med det här då i samhället, att man tar tillvara på personer med olika funktionsnedsättningar mer. Vad kan ni på MFD göra och vad kan du som generaldirektör göra för att liksom komma ifrån de här gamla tänkesätten då?
Ja, det är samma grubbla på hela tiden. Vi har ju det här breda uppdraget, vi är inte så många. Vi kan inte fördjupa oss i allting som vi skulle vilja. Men ett verktyg vi ändå försöker använda ibland, det är ju att till exempel kartlägga och se hur det ser ut och varför och så kring olika frågor. Och det är ju någonting att vi kan liksom på något sätt visa upp, så här är det. Ni kan inte lura er själva och tro att det är på något annat sätt. Och också de här konsekvenserna får det för individer då. Det kan vi göra. Och vi kan ju också följa upp vad personer med egen funktionsnedsättning upplever. Hur vardagen ser ut, det gör vi ju ibland. Vi har ju en undersökningspanel och gör på lite andra sätt också. Men vi kan ju också ibland föreslå att om ni gör så här istället, eller om ni analyserar er verksamhet utifrån med de här glasögonen, då kommer ni att kunna träffa bättre för fler. Och det är liksom lite där vår verktygslåda ligger. Så den kan man ju tycka är lite tandlös. Vi kan ju inte tvinga eller så. Och sen är det ju hela tiden, och där räcker ju inte heller vi till alltid, att vara med och diskutera när det sker stora förändringar som skulle kunna innebära en möjlighet. Till exempel nu så kommer man introducera en helt ny socialtjänstlag i Sverige från och med sommaren, enligt plan då. Den har ju lite annat fokus än den tidigare, även om mycket är kvar. Det är ju typ en möjlighet att också få till förändring. En sak man stärker upp i nya socialtjänstlagen, det är möjligheten för kommunerna att lägga stöd som icke-biståndsbedömda insatser. Alltså att du inte ska gå in i hela biståndsbedömningen, utan att du kan liksom mer ge stöd i form av, ja, men om du tillhör den här målgruppen så har du rätt till de här insatserna. Det kan ju vara att alla över 85 får rätt till en sån här fixarolle som hjälper att byta lampor så man inte ska trilla ner från stegar och stolar och sånt. Därför att det är förebyggande och det är effektivt och det är inte så individnära. Och då tänker jag, finns det tjänster för till exempel personens synnedsättning som skulle kunna ligga som sådana? Ledsagning tycker jag skulle kunna vara en sån. Om det är den typen av ledsagning du behöver. Sen om den är mer kopplad till att du också har stora andra behov, då är det ju kanske mer än bistånd. Så att det finns ju skillnader. Och det är väl att vara liksom hela tiden på kreativ, försöka tänka hur kan vi använda de förändringar, de diskussioner som finns i systemet. För det är svårt att liksom trycka in nya saker i ett befintligt system när det ändå är uppe för diskussion. Och då kanske man också kan få sin kommun eller sådär och tänka att ja, men vi kanske skulle kunna tänka på ett nytt sätt. Det skulle avlasta socialtjänsten, men det skulle göra det mycket bättre. Och det kommer kosta mindre i slutändan, för det gör det ofta. Men det där är ju ett jättejobb och det är ju så. Det är ju så viktigt, alla lokala föreningar och distrikt och så. Det, tyvärr hänger det ju väldigt mycket på att man själv orkar vara där och bevaka och komma med idéer, sätta sig in i, föra den här dialogen och vara ganska, som jag kan säga, agil i det där. Det är ju tyvärr det som krävs i modern politik. Vi räcker ju inte till, Sverige är stort och det är ett stort självbestämmande i kommuner och regioner och vi använder de verktyg och de uppdrag vi har, men det räcker ju inte, utan det behövs väldigt många andra också.
Men ett Sverige som då är delaktigt, hur ser det ut för dig? Om du får måla upp liksom att så här ser det ut när vi har lyckats.
En sak som jag skulle önska är att alla barn som växer upp eller föds med en funktionsnedsättning eller får en funktionsnedsättning, de ska för det första verkligen få förutsättning att känna att men jag kan ha förväntningar på mitt liv. Jag kommer också att bli självständig, vuxen, få gå i skolan och lyckas med det, få ett arbete, Självklart kommer det skilja sig vad det är vi kommer att ha framför oss beroende på vem vi är och vilka förutsättningar vi har. Men man ska ha de där förväntningarna på sig själv och andra ska ha dem på dig. Det tycker jag är en sån här bas, för där börjar det liksom. Och sen ska ju såklart skolan och vidareutbildning, men också arbetsmarknaden. Alltså man ska få de stöd man behöver och man ska ha de stödsystemen i ryggen när man ska ut. För arbetsmarknaden är ju inte offentlig utan den är ju privat och där måste du liksom hantera massa olika människor. Men du ska ändå känna att du har ett bra stöd i ryggen när du är ute och gör det. Och det kan ibland också behöva särskilda verktyg, typ lönebidrag och sånt för att du ska få chansen. Därför att du kan ha lite så här konkurrensnackdelar för att ha en funktionsnedsättning. Och då är stöden ibland superviktiga som en inledande sak. Men för många behövs de inte alls. Där önskar jag att det ska vara en självklarhet liksom. Utan att man kan sedan leva sitt liv och ändå vara ganska trygg i att även om mina förutsättningar förändras, jag får en större funktionsnedsättning eller jag får fler eller det händer saker, så kan vara ganska trygg i att jag kan ganska snabbt få ett stöd från det offentliga. Så att jag liksom får hjälp att ta mig an situationen som den blir nu. Och det ska jag kunna vara trygg i, och det ska inte heller vara den här som är nu för väldigt många med stora behov. Att man blir omprövad en gång om året. Så jag vet inte från ett år till ett annat om jag kommer kunna klara att leva där i mitt bostad. För att jag vet inte om jag får den hjälp jag behöver nästa år. För det är så få människor ändå som behöver leva med den här situationen. Det är ju ingen som önskar att bli starkt beroende av andra och sådär. Men jag tycker det här ifrågasättandet och den här otryggheten vi har skapat i systemen, oavsett om det gäller färdtjänsten, tänker jag ska vara borta i ett sånt samhälle. Det är väl visionen på något sätt, att man ska ha jämlika möjligheter egentligen. Alltså, folk är olika. Vi kommer från olika ställen, vi har olika mycket pengar, vi har olika förmågor. Det kommer man aldrig kunna bygga bort. Det gäller ju om vi har en funktionsnedsättning eller inte också.
Och sen, även om du då tänker på ditt jobb ganska mycket, har du andra intressen på fritiden som du gör?
Ja, men det har jag ju. Jag tycker jättemycket om att laga mat. Och jag var med i någon matgrupp för synskadade ända tills någon sa tack, det räcker med dina recept nu. Så, men jag skriver ganska mycket. Jag tycker att det är roligt och
vad skriver du för något?
Just nu så har jag kommit fram till att jag tycker att det är jätteroligt att skriva sån här feel good material. Därför att jag har läst litteraturvetenskap ganska många poäng och så jag läser allt möjligt och tycker att det är roligt. Men jag gillar faktiskt att läsa feel good böcker. Och lyssnar gör jag mycket. Men jag gillar också att skriva den typen. Och det har tagit mig några år att erkänna att jag tycker att det är roligt. Men nu har jag gjort det, så det håller jag på med att gå lite såna här kurser på Folkuniversitetet och så.
Om du skulle ta och göra en syntolkning av dig själv, hur ser du ut?
Åh, vad svårt. Jag är ju 56 år och det syns, tänker jag. Jag har liksom halvlångt mörkbrunt hår just nu. Får väl erkänna att det kanske är lite förbättrat hos frisören färgmässigt. Jag har pannlugg och lite uppklippt men rakt. Inga lockar. Just idag har jag inget smink för jag försov mig i morse, men det brukar jag kanske ha lite mer. 1,70 lång. Om man skulle titta på mig så är jag en ganska glad person. Det händer ju att jag ser arg ut och min man tycker att jag är sur ibland. Men ofta är jag ganska glad. Just idag har jag byxor, men jag använder väldigt ofta klänning och kjol. Det är liksom, de som träffar mig ofta brukar nog tänka att det är en person som alltid har klänning. Jag har väldigt många klänningar hemma.
Sen i ditt fönster här så står det figurer som jag har tittat en del på. Dels är det en tygdocka med massor av vitt hår som står rakt upp och vita långa mustascher.
Det är Albert Einstein.
Och varför är han i fönstret?
Jag är så långt från honom som man kan komma. Jag har ingen känsla för matematik och logik i min grunduppsättning. Men jag känner att han ger stabilitet i mitt yrkesliv. Så han har hängt med länge.
Han sitter och bevakar dig då?
Sitter som någon sorts strukturfascist där i fönstret och håller lite ordning, tänker jag. Lite så.
Ja, förutom Albert Einstein så står det också i fönstret en liten trästaty, en kvinna, som är gjord i Tanzania och påminner om alla år då hon arbetade internationellt med olika frågor. Och när det gäller fritiden så har hon också ett annat intresse, och det är att dansa zumba.
Jag tycker fler synskador borde dansa, därför att det är vår sämsta grej. Man blir så Det är så lätt när man ser det att man blir så osäker i sin kropp. Och att dans är så både mentalt och fysiskt frigörande. Jag är jättedålig på det, men jag tror vi borde göra det. Vi borde liksom bli friare. Liksom. Då skulle vi må bättre, få mindre så sjukgymnastikproblem. Allt som vi har, om man nu får generalisera målgruppen.
Säger du rörligt så dansant.
Exakt. Nej, men faktiskt. Jag tror att det är bra för självförtroendet med dans. Och särskilt när man är lite otrygg och går lite stolpigt, som man generellt gör när man har en synnedsättning.
Det sa Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD. Åsa Kjellman Erisi hade träffat henne.
Öppnat och stängt. I Ystad har Statens servicecenter flyttat från Missunavägen till Turistbyråns lokaler i Konstmuseets hus vid Sankt Knutstorg. Med öppning fredag denna vecka. Här finns Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Öppet måndag, onsdag och fredag 10-12 och 13.30 till 16. I Ystad har också en tredje vårdcentral öppnat. Den heter Vårdcentralen Sandskogen och ligger på Södra Dragongatan 18C. I Örkeljunga har terrassen Café och Bistro med adressen terrassen 3B stängt. I Ängelholm och på Brännbåne Center där så har lågpriskedjan Normal med bland annat hygien- och skönhetsprodukter på hyllorna öppnat. I Munka Ljungby har Friskis och Svettis öppnat en ny träningsanläggning på Örkeljunga vägen 3. I Körröd har två systrar öppnat ett café kallat Noli. Adressen är Gärdesgatan 9 i Höganäs. I Trelleborg har godiskedjan Go Banana öppnat en butik i köpcentret Valen. I lokalen där elkedjan Elon låg innan sin flytt i våras. Malmö har fått en ny sushi-restaurang. Den heter Sakura och ligger på Amiralsgatan 14. I lokalen där Mr. Grill låg tidigare. En namne med samma ägare finns en tidigare i Trelleborg. På menyn finns också bao, dumplings och yakiniku. Och i Västra hamnen i samma Malmö har Vina Food och Sushi stängt. I lokalen på Isbergsgata 10 har istället Sushi Brothers öppnat. Där serveras också vietnamesiska rätter och poke bowls.
Evenemangstips, och vi startar med syntolkad film. Deckardrottningen Camilla Läckberg skriver även populära barnböcker om figuren Super Charlie. En ny animerad film med samma namn handlar om hur babyn Charlie med superkrafter och brorsan Ville utan sådana bekämpar en superskurk. Filmen går på biograferna med syntolkning för biobruk via app. Boken med titeln Super Charlie, den finns i punktskrift. Förintelsens minnesdag den 27 januari uppmärksammas i Skåne, bland annat i Röda rummet på Malmö stadsbibliotek mellan 13.30 och cirka 17.00. 13.45 spelar Tobias Alvin klezmermusik i entrén. Efter inledningstal så berättar författaren Kenneth Hermele om judiskt motstånd under förintelsen som han skrivit boken Inte som ett lamm till slakt om. Sedan sjunger skådespelaren Susanna Santrach som även är talboksinläsare. 15.45 talar Julie Katterson Lindahl, författare till boken Pendeln. Ett barnbarn utforskar sin familjs nazistiska förflutna som finns både som talbok och i punktskrift. Och 16.30 framför skådespelaren Malin Karlsson från Malmö stadsteater utdrag ur föreställningen Ögonvittnen, Leas berättelse om förintelseöverlevaren och senare Malmöbon Lea Gleitman som avled i somras 99 år gammal. Det är fri entré. På Landskrona bibliotek blir det i samband med minnesdagen bland annat ett författarsamtal den 27 januari 18-19.30 med Henrik Berggren som bland annat skrivit boktrilogin Landet utanför, Sverige och kriget som alla tre finns inlästa som talbok. Det är föranmälan via bibliotekets hemsida. I kapellsalen på Palestra ett Odeum i Lund blir det en konsert 27 januari 1930 med Kurt Weills musik. Weill som bland annat komponerat musiken till tolvskillingsoperan flydde Nazityskland, först till Frankrike och sedan vidare till USA. Det är sångerskan Victoria Tolstoy och gitarristen Henrik Rosengren som tolkar Weil. Det är fri entré och publiken uppmanas vara ute i god tid. Arrangörerna varnar också för att hissen till konsertlokalen är trasig. I Botulfshörnan på Stadshallen i Lund är det dags för Songwriterfestivalen Lund berättar 1 februari. 11-12 framförs nyskrivna visor för barn och 12.30-22 pågår själva festivalen där 40 sångskrivare eller songwriters bjuder på 80 sprillans nyskrivna låtar. Det är fri entré och besökarna bestämmer själva hur länge de stannar. Vintermys är rubriken på en konsert i Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg 1 februari 16.00. Tonika-orkestern spelar och sångsolisten tenoren Nils Olsson, även känd som Nils Cavardossi Olsson. Nortic och Dunkers säljer biljetter och det går även att köpa i dörren från en timme innan konsertstart. Hits och historier 64-66 är en rockföreställning med klassiska hits av bland annat The Beatles, Beach Boys, Bob Dylan, Tina Turner, Rolling Stones, Mamas and Papas och Supremes. Speltider och platser 30 januari 19-22.30 Röda salongen på Hässleholms kulturhus. 1 februari samma klockslag Lunds stadsteater. Nortic säljer biljetter som kostar 499 kronor. Det blir även föreställningar i höst, 30 oktober i Hässleholm och 31 oktober i Lund, men de biljetterna är inte släppta ännu. Den välklingande orkestern Concerto Copenhagen konserterar i Röda salongen på Hässleholms kulturhus 9 februari 16.00, men konserten tjuvstartar redan 15.40 då kulturskolans elever spelar en stund. Concerto Copenhagen bjuder denna gång på underhållningsmusik från 1700-talet av begåvade men mindre kända kompositörer, bland annat Joseph Haydns underskattade bror Mikael. Det utlovas rolig, knasig, medryckande, graciös, varierad och ofta hisnande virtuos musik. Biljetterna kostar mellan 170 och 195 kronor och säljs av Kulturhuset. En kortare temadag om Latinamerika blir det på mötesplats Mittpunkten i Hör 1 februari. 11.30-14 serveras tapas, 11-13 presenteras broderi med rötter i Panama och 13-14 uppträder artisten Teresa Hernandez med latinska sånger. Fri entré, adress Industrigatan 5. Fri entré är det även 8 februari 13-14 på samma ställe, då den 14-åriga artisten i vardande Eya Luna spelar covers på låtar av bland annat Stevie Wonder, Alicia Keys och Amy Winehouse. Vill du veta mer om gråben, alltså vargen? Då kan du bege dig till Trelleborgs bibliotek 4 februari mellan 12 och 13 för att lyssna till en viltvårdare från Länsstyrelsen som talar om lagstiftning och rovdjursinventering, rovdjursangrepp samt hur man bör agera vid ett möte med varg. Det är fri entré men anmälan ska göras på telefon 0410 73 31 87. Detsamma gäller föredraget Skåne under andra världskriget 6 februari på samma plats. Ta min vals, Leonard Cohen på svenska, är en konsert på Skala i Ystad 7 februari 1930 med Jan-Erik Lundqvist, vars framförande enligt uppgift fått tummen upp av både Leonard Cohen och hans syster. Musiker är violasten Katrin Grube och pianisten Rune Lindqvist. Körar gör Pia Ehrenstråle. Nortic säljer biljetterna som kostar 250 kronor. Adress Stora Östergatan 12 och baren är öppen i pausen. Malmö Opera ger Richard Strauss opera Salome med libretto efter en text av Oscar Wilde. Premiär 8 februari 18.00 och den spelas sedan ytterligare 7 gånger till och med sista mars. Föreställningen den 9 mars syntolkas. Historien om Johannes Döparen vars avhuggna huvud på Salomes begäran levereras till henne på ett silverfat gjorde skandal vid urpremiären 1905 men omvärderades senare rejält. Den krävande huvudrollen sjungs av den amerikanska sopranen Laura Wild. Föreställningen är 1 timme och 45 minuter lång och spelas utan paus. Nästa premiär på Malmö Opera blir Giacomo Puccinis La Bohème den 15 mars, som i denna uppsättning utspelas bland fattiga bohemer i 1960-talets New York. Föreställningen den 6 april syntolkas. La Bohème ges 16 gånger till och med 1 juni. Biljettpris 330-935 kronor styck, så även till Salome. För biljetter till de syntolkade föreställningarna svarar syntolkning.nu 031 360 84 45. Pris 870 kronor för La Bohème, och det är hårt tryck på de biljetterna. 740 kronor för Salome. Den 13 februari 18.00 på Landskrona bibliotek talar sydsvenskan journalisten, författaren och tidigare Moskva-korrespondenten Kalle Knivile om sin senaste bok Landet som vaknade, berättelser från Ukraina, om hur Ryssland och Ukraina gått olika vägar sedan Sovjetunionens sönderfall. Föranmälan kan göras på e-post bibliotekvuxen.program/landskrona.se. Kalle Kniveles böcker finns inlästa som talbok, några av dem även på finska. Organisten Ulla Olsson spelar filmmusik av John Williams på orgeln i Sankt Nikolai kyrka i Trelleborg söndag 16 februari 16-17. Det blir bland annat musiker Star Wars, Harry Potter och Jurassic Park på det fria entré. Längre fram i vår gör den turnerande musikalen We Will Rock You sitt enda skånska stopp på Malmö Arena den 9 maj 19.30 och 10 maj 15.00 samt 19.30. Det blir klassisk rockmusik av bandet Queen i högt tempo med bland annat Sarah Dawn Finer, Victor Norén, Dotter och Anton Ewald. Biljetter kostar från 695 upp till 1195 kronor beroende på var man vill sitta. Åldersgräns 13 år. Föreställningen varar i 2,5 timme inklusive paus. Bland annat Ticketmaster säljer biljetter. Biljettinformation Nortic 0455 61 97 00. Hästaholms kulturhus 0451 26 66 70. Malmö Opera 040 20 85 00. Ticketmaster 0771 70 70 70. Dunkers kulturhus och biljettbyrå 042 10 74 00. Kalendern för årets fjärde vecka, den börjar med måndagen den 20 januari. Då republikanen Donald Trump installeras i Vita huset för andra gången. Det var ju för 8 år sedan som han tillträdde för första gången som president i USA och 4 år senare fick lämna över till Joe Biden, demokrat, med återkommande ilskna anklagelser om valfusk och med stormningen av Kapitolium i Washington som följd. Under presidentinstallationen kommer, något oväntat, bland annat diskogruppen Village People att uppträda. Citat, vår låt YMCA är en global anthem som förhoppningsvis hjälper till att föra landet samman efter en tumultartad och splittrad kampanj där vår favoritkandidat förlorade, citerar Dagens Nyheter. I Davos i Schweiz samlas världsledare för att bland annat dryfta geopolitik, tillväxt och energiomställning. Och där har Trump lovat att tala, men han har 4 dagar att göra det på. På Stråberg Arena i Solna, där är det dags för årets idrottsgala, då svenska idrottare som gjort riktigt bra ifrån sig ska få pris. SVT sänder därifrån. För 760 år sedan höll Englands parlament sitt första möte i Westminsterpalatset i London. Parlamentet skulle utgöra en motvikt mot kungavakt. Parlamentet skulle utgöra en motvikt mot kungamakten och utvidgades 1707 till att bli Storbritanniens parlament. 1985, alltså för 40 år sedan, beslutade Stockholms kommunfullmäktige att huvudstaden åter skulle kallas för Stockholms stad och inte kommun. Men rent administrativt är staden dock fortfarande just en kommun. Och det är Fabian och Sebastian som har namnsdag. När det gäller tisdagen den 21 januari då Agnar och Agnes har namnsdag här i Sverige så har Donald Trump utlovat att USA, citat, aldrig någonsin kommer att få uppleva en så historisk dag, slutcitat. Sådant som utlovats under valkampanjen ska enligt Trump då dras igång. Start av deportation av miljoner människor, ökad utvinning av fossila bränslen och benådande av dömda för intrånget på Kapitolium bland annat. Och alpina världskuppen för damer når kronplats i Italien. Onsdagen den 22 januari startar skidskytte-EM för juniorer i Altenberg, Tyskland. Och det är Viktor och Vincent som kan fira namnsdag. Torsdag 23 januari är Frejs samt Frejas namnsdag. Och fredag 24 januari har kallats för årets fattigaste dag. Datumet alltså, inte just fredagen. För först dagen därpå, den 25, är det lönedag och av decemberpengarna finns inget kvar eftersom de rök redan till jul. I riksdagens interpellationsdebatt med start 9.00 svarar socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, på en fråga från Sanne Lennström, Socialdemokraterna, om utökad vaccination av äldre. Och Erika är namnsdagsbarn. Lördag 25 januari har Paul samt Paul namnsdag. OS-guldmedaljören 2004, friidrottaren Christian Olsson, han fyller 45 och slutade tävla gjorde han redan 2012. 45 år fyller också den amerikanska artisten Alicia Keys. Söndag den 26 januari har Australien nationaldag till minne av att ett fartyg med deporterade fångar anlände 1788 till den plats där Sydney ligger nu för tiden. Många i Australiens ursprungsbefolkning ser det här istället som en sorgedag eftersom de kom att förföljas av de nyanlända. Och så tar veckan slut.
Den regionala delen av anslagstavlan innehåller tre inbjudningar från SRF Malmö Svedala som först bjuder in hela SRF Skåne till bastubad på Öresunds Funkis. Välkomna torsdag den 30 januari klockan 18-21. Då badar vi bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Vi bastar sen varannan torsdag, ojämna veckor, samma klockslag till den 27 mars. Adressen till Öresunds Funkis är Ribersborgsstigen 6. Den nya bryggan och rampen är klara. Övrig ombyggnation kommer att färdigställas i år. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker oss ut i sundet. Och det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till föreningens kansli på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast klockan 12 samma dag. Om du får förhinder eller frågor, ring Maj-Britt Ryman på 070 324 66 09. Och följande gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Och det är att resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot skickats in inom 3 månader. Välkommen in i värmen, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder sedan in hela SRF Skåne till 2 syntolkade föreställningar. Först Flickan från landet i norr, onsdag den 19 mars. Det är en föreställning där Bob Dylans sånger vävs in i en musikalisk familjehistoria framför med liveband och en stor ensemble. Adressen är Kalendergatan 12C i Malmö. Pris 240 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 18 då du får din biljett och mottagare. Föreställningen varar 2.30 med paus. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 22. Handlingen. Det är 1930-tal och en kall höst i Duluth i Minnesota. Nick Lane står på ruinens brant och gör vad han kan för att rädda sitt familjeägda pensionat, men hans fru Elisabeth går vilse i demensdimman. Sonen Jean tittar för djupt i flaskan och adoptivdottern Marianne är med barn. Huset fylls gradvis upp av hyresgäster och med de olika livsberättelser. Här bär alla på en hemlighet. I rollerna ses bland andra Leila Ljung, Marie Götesdotter, Hans-Peter Ed och Katarina Lundgren Hugg. Och SRF Malmö Svedala bjuder till sist också in hela SRF Skåne till operan La Bohème, som syntolkas söndag den 6 april klockan 16 på Malmö Opera. Adressen dit är Östra Rönnholmsvägen 20 i Malmö. Pris 870 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 15 då du får biljett och mottagare. Föreställningen är cirka 2:30 lång, inklusive paus. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 19 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills sista bilen kommit. Handlingen. Sex unga bohemer, totalt dedikerade sin konst, bor i ett kollektiv men ingen har pengar till hyran. När rockmusikern Shaunard kommer hem med pengar ger sig vännerna ut för att festa på ett café. Poeten Rodolfo dröjer sig kvar och han träffar Mimmi. De blir huvudlöst förälskade och ger sig ut. På kaféet träffar de resten av gänget. Musetta dyker upp med sin sugar daddy Alcindoro och på något sätt lyckas hon bli av med honom och lämna kaféet med sin ex-pojkvän. Men verkligheten hinner snart ikapp vännerna. Bland solisterna hörs och syns Kono Kim, Jana Klein, Rickard Hamrin och Bengt Krantz. För bägge de här föreställningarna gäller, anmäl dig till kansliet, telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast torsdag den 30 januari. Berätta då om du behöver mottagare, ledsagning och eller inbetalningskort. Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum. Betalning sker till föreningens bankgiro 192 96 45. Eller swisha till 123 077 80 50 senast fredag den 28 februari. Glöm inte att skriva La Bohème eller flickan och namnet på deltagaren vid betalningen. Och för bägge föreställningarna utgår resersättning från SRF Skåne till medlemmar utanför Malmö. För resor utanför Malmö och efter att kvittot skickats in inom 3 månader. Och om det uppstår problem under föreställningsdagarna kan du ringa till Maj-Britt. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen för SRF Malmö Svedala. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och börjar med att SRF Lundabygden bjuder in till informationsträff om nytt märksystem. Måndag den 27 januari klockan 14 till 16. Du får nu chansen att komma och höra Torgil Möller informera om ett nytt märksystem som han har varit med om att ta fram. Märksystem är det smarta verktyget för att förenkla vardagen för synskadade. Med appen kan du till exempel hitta rätt krydda i kryddhyllan eller skjorta i garderoben. Hålla koll på färskvarorna i kylskåpet och bli varsågod om utgångsdatum. Inventera frysen och få inspiration till veckomatsedel och underlag till inköpslista. Du kan också använda märksystem för att organisera skivsamlingen, vindkällaren eller hobbyverkstaden. Och få påminnelser om att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt. Bara din fantasi sätter gränser. Märksystem har 2 komponenter. Dels etiketter försedda med ett individuellt ID-nummer. Antingen som QR-kod eller NFC-tag. Att märka dina produkter med. Dels en app med vilken du kan scanna etikettens ID-nummer och registrera tillhörande data i en databas i appen. Appen Märksystem finns i nuläget endast för iPhone. Den kan laddas ner kostnadsfritt från App Store. För att Torgil ska kunna ge så bra information som möjligt och besvara alla frågor är deltagarantalet begränsat till 4. Du bjuds även på kaffe och en kaka. Sista anmälningsdag 24 januari till kansliet. SRF Lundabygden har också en träff onsdag den 29 januari klockan 18 till 20 med information om brandskydd i hemmet. Vi har bjudit in Imran Khan från Räddningstjänst Syd som kommer att berätta om vad du kan göra för att brandsäkra ditt hem och vad du gör om olyckan är framme. Det kommer även finnas tid för att ställa dina frågor till Imran. Så missa inte denna unika chans att få tips om hur du på bästa sätt skyddar dig ifrån brand i ditt hem. Under kvällen bjuds du på en smörgås samt kaffe och en kaka. Deltagaravgiften är 50 kronor per medlem som du betalar in på Bankgiro 506-99-92 eller via Swish på 123-587-82-44. Sista anmälningsdag är också här 24 januari till kansliet som nås på 046-211-0674 eller via e-post till lundabygden@srf.nu. SRF Malmö Svedala välkomnar först till sin dagverksamhet och den nya lokalen på Grönegatan 9 i Malmö. Måndag den 20 januari mellan klockan 13:15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdag den 21 klockan 13-15:15 spelar vi bingo och fikar. Vi ser göra kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Anmäl dig till kansliet om du kommer senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen på grötlunch. Fredag den 24 januari klockan 13 träffas vi för att äta hemlagad risgrynsgröt med saftsås i vår lokal på Grönegatan 9 i Malmö. Och det avslutas med kaffe och en liten kaka. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 14:45. Du betalar med Swish till 123-077-8050 eller kontant på plats. Glöm inte att skriva gröt och namnet på deltagaren vid betalningen. Är du medlem i föreningen betalar du 50 kronor, övriga 70 kronor. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast tisdag den 21 januari. Glöm inte att anmäla allergi. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala har också ett informationsmöte om färdtjänsten i Malmö kommun. Vi bjuder in till ett informationsmöte fredag den 31 januari klockan 13 i föreningens lokal Grönegatan 9 i Malmö. Kristoffer Nilsson, färdtjänstkoordinator fastighet och gatukontoret och Florens Anjol, sektionschef serviceförvaltningen, kommer att gå igenom förändringarna inom färdtjänsten i Malmö kommun. Och det kommer också att finnas tid för er att ställa frågor. Vi bjuder på kaffe och kaka. Meddela gärna vid anmälan om ni har någon allergi. Färdtjänsthem kan beställas till senast klockan 16. Välkommen med er anmälan till kansliet senast måndag den 27 januari. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Nordöstra Skåne kallar sina medlemmar till årsmöte. Lördag den 22 februari klockan 12-15:30 i Östermalmskyrkan på Lasarettsboulevarden 6. Vi börjar med att äta middag tillsammans. Därefter startar årsmötets förhandlingar med bokslut och val. En kort paus innan vi bjuds på eftermiddagsfika. Anmäl dig senast måndag den 12 februari till Knut Torstensson. Telefon 0700-24 65 46. Om man inte svarar, lämna namn och telefonnummer på telefonsvararen så ringer han upp. Anmälan kan också ske via mail till anmalan@srfnordostraskane.se. Ange eventuell matallergi. Anmälan är bindande och utebliven närvaro utan giltig orsak kommer att faktureras. Handlingar till mötet kommer i separat utskick. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Nordöstra Skåne hälsar också hej vänner. Nu är det dags för vår bokcirkel igen. Jessica och Stefan från biblioteket håller i den. De tipsar om nya och gamla talböcker. Även vi i gruppen har möjlighet att komma med våra boktips. Och vi avslutar med fika. Välkomna gamla som nya deltagare. Vi träffas på biblioteket på Föreningsgatan 4 i Kristianstad. Samling i huvudentrén. Tisdagar mellan klockan 13:15 och 15:00. Och här är datumen för våren 2025. Den 21 januari, 18 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj och 10 juni. Alltid på en tisdag alltså. Välkomna! SRF Västra Skåne bjuder in till sin första träff inför en bokcirkel. Onsdag den 22 januari i SRF-lokalen på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Klockan 18-20:30. Vi bjuder in intresserade till en bokcirkel för synskadade. I första träffen ska vi presentera varandra, ta emot förslag på böcker att läsa och diskutera och lägga upp en lista på böcker för cirkeln. Det blir tid för smörgås och kaffe, te eller läsk. Om du inte är medlem kan du komma första gången för att se om detta kan vara något för dig. Anmäl dig till kansliet 042 15 83 93 eller e-posta srfvastraskane@srf.nu. Fikaavgiften är 30 kronor. Meddela vid anmälan eventuella allergier och vad du vill ha att dricka. Till bokcirkelns första träff onsdag den 5 februari ska alla ha läst Kollektivt självmord av Arto Passilina. Varmt välkommen, hälsa Katja och Majvor. Och vi avslutar med några tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken. Tågen först. I helgen ställs tågen mellan Hässleholm och Markaryd in på grund av spårunderhåll. Från lördag 18 januari klockan 05.00 till natten mot måndag den 20 klockan 03.15. Med bussar som ersätter via mellanstationerna. Underhåll blir det också på banan mellan Kävlinge och Landskrona och Helsingborg. Från söndag 19 januari klockan 21.45 till måndag den 20 klockan 04.45. Vissa Öresundståg kör då på en annan bana med ändrade tider och stannar inte i Landskrona. Och vissa Pågatågen gör detsamma och stannar inte i Dörsebro, Helgarp, Landskrona, Glumslöv och Rydebäck med bussar som ersätter. Och bussarna så, i Malmö börjar ett arbete på Lundavägen torsdag denna vecka som från klockan 9 flyttar regionbuss 130 och stadsbuss 31 och 34 hållplats Almedalsgatan läge A. Fram till den 19 december ligger den cirka 170 meter åt sydost eller framåt bussens färdriktning på Lundavägen. I Trelleborg ska man arbeta på Klörupsvägen och från klockan 7 måndag den 20 januari tar stadsbuss 2 en annan väg till den 10 mars klockan 16. Stängda då är hållplatserna Söderslättshallen där hållplats Lillevång 400 meter västerut och på Kungavägen ersätter och Höga Lidsvägen samt Höga Lid läge A. De två senare ersätts av en tillfällig stolpe på den parallella Höga Lidsvägen och strax söder om korsningen med Eurovägen. I Helsingborg började i veckan ett arbete på Sofierovägen som flyttat stadsbuss 8 hållplats Sofiero huvudentrén läge A cirka 50 meter norrut. Och läge B ungefär lika mycket söderut. Och så ska det vara där till den 28 februari klockan 16. I Lund stängde i fredags hållplatsen Bryggeriet för ombyggnad. Resan med stadsbuss 3, 4, 5 och 6 hänvisas till den 6 januari klockan 17 till hållplatsen Universitetssjukhuset läge C och E. Och den ligger cirka 300 meter österut på samma väg. Eller så kan man använda hållplats Kung Oskars väg AB. Den ligger 350 meter västerut och på den korsande Spolegatan. Och i Lund slutligen ska man också arbeta på Pilgrimsvägen från och med torsdag denna vecka till och med 7 februari. Och då är hållplatsen Robilund stängd med hänvisning till hållplatsen Diakongatan 300 meter åt sydväst och på den korsande Robilundvägen. Och det var hela innehållet i veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag, den 23 januari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!